Varför äga en bil om du kan dela med andra i en bilpool? Varför ta in på hotell om du kan hyra en privat lägenhet mitt i Paris för halva priset? De senaste 10 åren har en rörelse vuxit fram där privatpersoner delar på prylar, tjänster och kunskap med varandra. Följ med Klotet på festival om delandets ekonomi i Paris.
L'idée, c'est de devant chez soi, de planter, de partager ce qu'on plante.
Sharing and collaboration is within the DNA of Brazilians. There's a big creativity.
De s'offrir une mode qu'on n'a pas forcément les moyens de s'offrir au prix de l'achat.
Merci. Ja, vi är alltså vid Cabaret Sauvage som ligger nordöstra Paris, en gammal cirkus ser ut då i alla fall. Det är ett cirkustält vi har varit inne i. Här finns också en båt på kanalen som vi sitter alldeles in till. Och så lite fler tält utspridda. Och det är här som den här stora We Share Festival har pågått i 3 dagar. Och här i inledningen hörde vi en fransman som kommit till festivalen idag för att dela med sig av frön och plantor som han odlat på sin egen gård. En brasilianska som sa att det här med att dela, det ligger i brasilianernas DNA och att rörelsen växer stort där just nu. Och så en fransyska som har en sorts klädbibliotek där man kan bli medlem och få låna dyra märkesklänningar för en kväll eller två och spara både pengar och resurser jämfört med om man köpte nya. We Share Festival, det betyder på något sätt ja, vi delar festivalen eller något sånt där. Jag har med mig Mattias Jägerskog som faktiskt är en av organisatörerna från Örebro.
Ja, det stämmer. Ja, men precis som du säger, We Share, det leker ju med namnet We, alltså franskans We, ja. Men också We, alltså vi tillsammans delar. Vi är en rörelse i Europa som kallas för We Share, där jag bland annat deltar från skjutsgruppens håll i Sverige. Men vi har också många olika rörelser runt om i Europa som tänker på det vi i Sverige kallar för delandets ekonomi eller collaborative economy. Och det här är det första riktigt stora samlande eventet i Europa där vi försöker samla ihop oss som tänker kring hur delar vi på saker, varför gör vi det? Och hur ser framtiden ut?
Skjutsgruppen nämner du. Kanske vi ska förklara för de lyssnare som inte vet vad det är.
Ja, skjutsgruppen är ett exempel på delandets ekonomi i Sverige. Vi delar fordon tillsammans. Vi är 30 000 användare i Sverige som delar allt möjligt med fordon. Man ska åka mellan Göteborg och Stockholm till exempel. Så delar vi.
Så kan man få åka med någon annan?
Till exempel, man kan lägga ut en annons då om att jag har ett fordon som ska åka den här sträckan. Någon som vill åka med? Ja, det vill jag, säger någon annan. Och så åker vi tillsammans.
Mm. Det är många som kommit hit från hela Europa och från USA. Det har varit både talare och olika grupper. Och jag träffade till exempel några från Spanien.
I'm Mar, I'm the founder of Social Car. That is the first peer-to-peer car sharing company in Spain. We are based in Barcelona. Now people can rent their cars to their neighbors through our platform that is Social Car.
Mar Alarcón från Barcelona, hon är grundare av Social Car. Det är en webbtjänst där spanska bilägare kan hyra ut sin egen bil till andra privatpersoner. Under devisen min bil är din bil. Fullt försäkrade mot skador och förlust. Social Car den har funnits i några år nu, men det är nu när den ekonomiska krisen förvärrats som det hela har tagit riktig fart. Och människor börjar förstå att de faktiskt kan få en välbehövlig extra inkomst genom att hyra ut sin egen bil. Och Mar Alarcón, hon tror att har man en gång fått upp ögonen för hur enkelt och praktiskt det här är att låna ut och låna saker av andra, då kommer också en syn på konsumtion och andra människor att förändras för alltid.
At the beginning maybe it's because of the crisis, but then when they know how does it work and they have these warranties and everything, they change behaviors and they get attached to this new system.
Det är enkelt att använda, man kan hitta en bil att hyra nära där man bor och det är billigare än vanlig biluthyrning, säger Mara Alarcón. Och så blir människor stolta över att vara medlem i en rörelse som uppfattas som något nytt och positivt i krisens Spanien.
And it's easy to use.
Albert Canigeral från Barcelona, han driver bland mycket annat bloggen Consumo Collaborativo, och han berättar om hur delandets ekonomi växer kraftigt, inte bara i Spanien just nu.
The most famous case in this space is Airbnb. It took them 5 years to reach now around 300,000 rooms. But you have to compare that with the largest hotel group in the world that has more or less a little bit more than that, double the number of these rooms, but it took them 66 years to build this the same amount of offer.
En av de första och numera största tjänsterna är Airbnb, där privatpersoner hyr ut sina hem som ett alternativ till hotell, kan man säga. Det tog Airbnb 5 år att bygga upp en bas med omkring 300 000 privata rum att hyra ut. Och det kan man jämföra med en av de största hotellgrupperna i världen som har omkring 600 000 rum, men behövde över 60 år för att bygga alla hotell, berättar Albert.
And this is the power of having a platform, but let the peers, let the people using the platform be both the providers and the users. You
have a... Det är den kraft som kan frigöras när man skapar en plattform där privatpersoner över hela världen hjälper varandra att uppfylla gemensamma behov, säger Albert Canigeral. Förutom att förmedla kontakten mellan de som vill hyra och de som har något att hyra ut, står företaget Airbnb också för till exempel försäkring vid eventuella skador och förluster. Att hyra ut sin egen bil eller sitt hem, det är ju alltså tjänster som lockar allt fler spanjorer. En annan företeelse som är populärt just i Barcelona, där Albert kommer ifrån, det är Fab Labs. Det betyder väl ungefär fabrikationslaboratorium. Vad är det för någonting, Mattias Jägerskog?
Fab Lab finns ju över hela världen egentligen. Det är olika ställen, små businesses egentligen, där du kan skapa saker tillsammans med andra.
Det finns ju de som tar det här ett extra steg, alltså det finns både de som delar med sig av ritningar och kunskap om hur man kan bygga bilar så fort som möjligt, sådana här wiki, vad heter det nu då? Wiki Speed tror jag de heter. De samarbetar på en sån här wiki, en sån här öppen sida. Det är ingenjörer och alla möjliga som har kunskap om vad som behövs för att bygga en bil. Och så lägger de ut det där och så har de lyckats göra det på 3 månader. Har de byggt en bil som fungerar och är säker. Den har fått 5 i säkerhetstesterna och den är miljövänlig. Nu vet du vilken det är. Och de har byggt den på 3 månader. Någonting som i vanliga fall, om man går liksom den vanliga vägen, skulle ta 6-7 år.
Ja, som är så fantastiskt med den här festivalen där vi är nu. Det är 500 personer ungefär som är här. Och alla har ju i princip så här 2-3 projekt var som är så häftigt. Det här händer, det här poppar upp överallt. Det är så här vi är en del av en idékultur. Och vi delar det här sättet att tänka. Och alla är på direkten. Så här, snap, 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 vi gör det här. Kan vi göra det med bilar? Ja, det kan vi. Då gör vi det.
Just den här delen av rörelsen som kallas för Maker Movement och som handlar om att dela med sig av kunskap och utrustning så att man kan tillverka saker själv istället för att köpa massproducerade prylar. Det är det som många menar har potentialen att förändra vårt samhälle allra mest. Peter Troxler är forskare på Rotterdams universitet där han studerar den tredje industriella revolutionen.
I think we're experiencing a fundamental shift in society, which doesn't feel like a revolution, but the content of that shift is quite revolutionary.
Jag tror att vi upplever en fundamental förändring av samhället som kanske inte känns som en revolution, men konsekvenserna av de här förändringarna, de är verkligen revolutionerande, säger Peter Troxler. Det handlar om att alla aspekter av samhället förändras från en hierarkisk och centraliserad struktur till en mer horisontell nätverksstruktur där fler kan vara med och bidra. När internet kom för 40 år sedan, då började makten över media förändras, och idag får tidningar konkurrera med privata bloggar, Wikipedia vinner över traditionella uppslagsverk och videofilmer på YouTube påverkar mainstream-tv. Nu börjar samma sak ske inom tillverkningsindustrin när privatpersoner börjar få tillgång till maskiner som tidigare bara kunnat köpas in av stora företag. Kanske inte hemma hos sig, men till exempel i gemensamma Fab Labs. De här 3D-skrivarna till exempel, det är ju ingen helt ny teknik, påpekar Peter Troxler. Den har ju använts i ett 20-tal år. Men det som blir revolutionerande, det är när alla som vill kan ha tillgång till den och till andra sofistikerade maskiner. När vi kan tillverka saker själva, då utmanas regeln som säger att vi måste köpa det vi behöver. Och då har vi en sorts industriell revolution på gång, menar han.
And in that sense, it becomes a sort of industrial revolution because, of course, it challenges what we're used to, that if we need something, we go and buy it.
Peter Troxler, forskare på Rotterdams universitet. Och vi har fått en till gäst med oss här i vår sändning från WeShare-festivalen i Paris. Christian Willum från Open Knowledge Foundation. En ideell organisation som arbetar för att så mycket data och kunskap i samhället som möjligt ska vara öppen och tillgänglig för alla att arbeta med. Och du ska få förklara mer om det senare. Men har du något favoritprojekt här som du har fastnat för?
Ja, men jeg for eksempel så synes jeg, at et projekt, som hedder Open Source Ecology, er virkelig imponerende. Det er et projekt, som ligger det her med bilerne, gør farming tools, traktor og alt hvad du skal anvende af mekanik for at drive landbrug. Men i åbne designs, så du kan gøre dem selv, og du kan lære, hvordan man anvender dem.
Och jag har faktiskt träffat en italienare som är med i den här open source ecology-rörelsen. Han heter Jacobo och han sa att han just när vi träffades var en väldigt arg italienare.
They used to say, we are sustainable when we made our product. And they say, what do you mean with sustainable? How much is programmed this product to have a life? For 2 years, 3 years and a half, 3 years, 4 years. This is not sustainable. It's not even ecological. It's crap that is planned to break down and you are
Jacobo Amistani, han var på dåligt humör den här dagen för han hade inte fått något riktigt kaffe i Frankrike, tyckte han. Men här berättar han om det som upprör honom allra mest, att producenter inte gör saker som ska hålla länge utan ofta planerar in att produkterna ska gå sönder efter en viss tid så att vi måste köpa nya prylar. Jacobo är del av en organisation som lär ut hur man kan bygga egna maskiner. Allt från traktorer till cementblandare och tegelstenstillverkare. I projektet The Global Village Construction Set, ungefär, vad ska vi säga, det globala bykonstruktionskittet, håller teknikintresserade på från hela världen på att ta fram ritningar till de 50 viktigaste maskinerna som man kan behöva för att bygga ett litet samhälle. Allt konstruerat med ritningar och beskrivningar utlagt öppet på en wikisida på nätet som var och en kan använda sig av eller vara med och förbättra. Tanken är även här att göra sig fri från beroendet av massproducerad teknik och kunna leva mer miljövänligt.
As a student, I belong to the so-called lost generation. So we are young people, we know working future, actually. And we are once of the thousands of victims of this economical crisis. And I also was thinking about not just me, but my community, my society.
Jag är en del av en förlorad generation i krisens Italien. Och för mig är det här inte bara ett sätt att bygga maskiner som håller länge och går att reparera när de går sönder. Utan det handlar också om att kunna bli sin egen. Att få jobba om och när man vill och inte vara beroende av att någon annan ska ge dig jobb, säger Jacobo Amestini från italienska Open Source Ecology. En belgisk forskare som jag pratade med här, Michel Bouwens, han sa också, precis som Jacobo, att en drivkraft i den här rörelsen, det är att det finns ett överskott på välutbildade, smarta, unga människor som inte får något bra jobb helt enkelt. Och som istället då använder sin energi för att hitta på nya samhällslösningar med hjälp av den nyaste tekniken. Tror du också på den teorin, Christian Willum?
Ja, jag tror att krisen är en drivkraft på den här rörelsen. För många känner en frustration och en uppgivenhet med det etablerade systemet. Och det här, den här rörelsen, den här idén, den här ideologi ger ett alternativ till det. Och jag tror att det appellerar till många människor, speciellt den unga generationen. För de kan se att en annan värld är möjlig. Och det är mig och dig och dig och alla som ska göra det själv. Vi ska lite vänta på att det kommer till oss. Vi ska göra det själv.
Det här är We Share Fest.
Är det här verkligen en rörelse som kan göra någonting för miljön, Mattias?
Absolut. Resurser tar slut. Alltså det, vi har inte ändliga resurser i världen. Då är en lösning att dela tillsammans. Att, alla behöver inte ha en egen bil. Alla behöver inte ha en egen borrmaskin. Vi kan dela istället. Så det är absolut ett led i hållbarhet.
Ja, några som har fokus på hur städer kan bli mer hållbara genom delandets ekonomi, det är April Rinney från Collaborative Lab och Helen Golden från brittiska Nesta Innovation Lab. Städer är ju egentligen naturliga plattformar för att dela varor och tjänster. Det är därför de en gång har uppkommit. Men nu har vi glömt bort den livsstilen. Men vi skulle kunna vinna väldigt mycket på att börja dela mer igen i våra städer, säger April Rinney.
In this context of cities, you can also think about sustainability not only from an environmental perspective but also from a community and quality of life perspective. So when we think about putting a car in shared use, not only are we thinking about the fact that fewer cars will be on the road, but also that leads to reduced congestion, better air quality, reduced traffic.
Ja, om vi samåker i stan istället för att alla ska åka i varsin bil, då minskar både avgaser och bilköer. Med mindre trafik och renare luft kommer fler att vilja promenera, vilket förbättrar människors hälsa. Delandet kan alltså leda till både ökad livskvalitet, renare miljö och förbättra människors ekonomi. Och tänk om staden skulle bestämma sig för att till exempel hyra ut de statsanställdas bilar när de inte används. Det skulle ju förbättra även stans ekonomi. Många städer söker efter såna här innovativa lösningar idag när resurserna minskar, säger April Rinney. Och Helen Golden menar att det finns ingen bättre tid att införa delandets ekonomi än just nu.
So we have Greece and all sorts of other countries in Spain and England have big financial challenges and massive cuts to public sector services. And alongside that, as I said before in the circus, you know, we know that public services are kind of broken. And
Grekland, Spanien, England, många länder står inför enorma ekonomiska utmaningar och kommer att behöva skära ner i sina välfärdssystem. Vi på Nesta försöker hitta nya idéer där medborgarna kan vara med och lösa de problem som våra folkvalda inte längre har några lösningar på. Och vi märker också att det finns ett större intresse nu från de styrande för att öppna upp administrationer och lämna ut information och data så att fler vanliga människor kan vara med och skapa de här lösningarna som vi behöver, säger Helen Golden.
There's much more appetite for it now.
Nu börjar vi komma in på det här som är ditt område, Christian Willum, nämligen öppen information och öppen data. För om ett samhälle ska kunna öppna upp på det här sättet som Helen och April pratar om, alltså så att medborgarna kan vara med och bygga nya lösningar, då krävs det också att de får tillgång till mer information från staden. Det här är också ett sätt som EU har bestämt att vi ska jobba emot, och EU-kommissionen till exempel satsar en hel del pengar på forskning kring sådana här projekt. Kan du förklara lite mer vad det handlar om, Christian?
Jag tror att med frigivelse av data, government data, så ger man befolkningen möjlighet för att ta del i hur vi driver vårt land. Man får transparens i hur vores penge bliver spenderet. Man får indsigt i hur vores IT-systemer fungerer, og mange af vores sådan IT-developers og firmaer, businesses, kan se nye muligheder for at gøre bedre service end det, som findes nu.
Vi kan høre på et sådant eksempel. Jeg træffede Kat Borlongen. Hon har ett litet företag som hjälper, just nu hjälper hon franska stora järnvägsbolaget SNCF att öppna upp och ge åtkomst till sin data. Och då har det visat sig att en del fantasifulla människor har lyckats kunna skapa både det ena och det andra.
For them it makes a lot of sense. You're talking about, you know, over 3 million users every day. That's like an incredible amount of people. You know, the crazy, 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 crazy rush hours.
I Parisregionen reser omkring 3 miljoner människor med tåg varje dag. Det är enormt mycket folk och här finns en hel del problem att lösa. Sånt som har att göra med trängsel och en helt galen rusningstrafik till exempel, säger Kat Borlangan. När den första omgången datainformation fanns färdig, då bjöd SNCF in till ett hackathon. Ett event där duktiga programmerare får frihet att sätta tänderna i alla koder och tävla om vem som kunde knåpa ihop det smartaste användningsområdet. Och resultatet blev över förväntan.
This team is like just unbelievable. So they actually used the current data to generate predictive data. In order to be able to determine like what.
Att teamet som vann tävlingen var fantastiskt, säger Kat Borlangan. De lyckades uppfinna en helt ny tjänst där man ska kunna förutse vilka tåg som kommer att bli mest knökfulla under rusningstimmarna så att man kan planera sitt resande och ta ett annat bekvämare tåg hem. Hackarna skapade också en annan rolig app som gör att man kan utnyttja tiden på tåget till att lära sig till exempel spanska.
So let's say you take the same train every day to go to work and it's like 45 minutes and you want to learn Spanish and someone is on that train and they want to.
Ja, med hjälp av appen One Spot ska man alltså kunna koppla ihop personer som till exempel vill lära sig nya språk med någon som tar samma tåg varje dag och kan ge lite privatlektioner. Eller uppfylla någon annan tjänst som att leverera en blomsterbukett till någon i en viss vagn till exempel. Allt enligt teorin att koppla ihop en människas behov med en annan människas tillgångar. I ett smart litet dataprogram. Kat Borlangan, hon menar att den här sortens utvecklingsarbete kan ge små företag möjlighet att utveckla nya produkter som de sen kan sälja vidare till andra tågbolag eller städer till exempel. Men det finns ju också en hel del kritiker som menar att man också kan hävda att en massa privatpersoner egentligen gör ett enormt utvecklingsarbete åt stora bolag som SNCF till exempel helt gratis. För oftast är det ju bara en liten bråkdel av det här arbetet som faktiskt resulterar i nya produkter. En annan farhåga som diskuterats här på festivalen, det är vad som skulle kunna hända om man lägger allt fokus på att göra städerna till centrum för en mer hållbar och delande ekonomi. Vad händer då med de som bor i stadens utkanter och kanske inte ens har tillgång till den här senaste hippa tekniken? Där finns en stor grupp som kan riskera att bli ännu mer isolerad, varnade Molly Turner från Airbnb för här i ett seminarium som jag var på. Ja, nu är det dags att avsluta härifrån Cabaret Sauvage i Paris och den första europeiska festivalen om delandets ekonomi. Men vi hinner väl med en sista fråga, tror jag. Många här är ju väldigt entusiastiska förstås och de tror verkligen att det här är en rörelse som kommer att revolutionera hur vi producerar och konsumerar och gör affärer och lever tillsammans i framtiden. Det kommer att förändra världen helt enkelt. Tror du också det, Christian Willum?
Absolut. Absolut, att vi kan alla samman göra mycket mer än vi tror vi kan. Och när först man har blivit smittad, när först man har fått en idé in i huvudet, så finns det kun en väg fram.
Medvetenheten som vi har skapat de senaste åren kring just miljöfrågor framförallt, det här är en praktisk konsekvens av det. Alltså vi vet att det håller på att gå åt skogen och det här är en generation som inte tänker vänta på att någon annan ska ta tag i saker, utan vi tar tag i det här nu. För vi har kunskapen och vi har kraften att göra det.
Då säger jag tack till Mattias Jägerskog från Schutzgruppen, en av arrangörerna här till WeShare Festival, och tack Christian Willum från Open Knowledge Foundation. Vi säger merci et au revoir de Paris.